Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag skulle börja med att bara skänka all kärlek till alla som jobbar inom sjukvården, polis, brandmän, alla ni som kämpar med coronan varje dag och har det otroligt tufft, har det otroligt jobbigt och gör ett sånt himla starkt arbete för Sverige. Så jag skulle verkligen vilja tacka er av hela mitt hjärta för allt det ni gör. Och nu så ska vi gå in i någonting annat som också kan vara väldigt intressant, för det är många som står inför nya alternativ nu och kanske nu ska ta den här möjligheten som vi har att kanske följa sin dröm och göra det vi verkligen känner för. Har du själv blivit erbjuden ett uppdrag eller fått förfrågan att hjälpa en vän med en tjänst? Ja, det kanske är att bygga en hemsida eller fota nästa stora modekollektion, men saknat den här möjligheten att kunna ta betalt med eget företag. Lösningen, den heter Frilansfinans, som också presenterar det här avsnittet. De gör det möjligt att fakturera utan eget företag. Och visst låter det här otroligt, otroligt bra. Och de hjälper över 100 000 med det här varje månad. Och allt du behöver är ett konto som du snabbt kan teckna upp det på. Det är helt gratis. Och det är på frilansfinans.se. Och sen utför du dina uppdrag och efteråt så skapar du en faktura i deras fakturaverktyg. Väldigt, väldigt enkelt. Frilansfinans skickar sedan fakturan till kund och tar hand om allt ifrån betalningar, moms, skatt, arbetsgivare, gifter och betala sedan ut lön till dig. Så de tar hand om alla de här administrativa sakerna som kan vara lite jobbiga. Så det enda som du behöver fokusera på är att genomföra ditt uppdrag och sen fakturera. Så låt mig säga som så här, enklare än så här blir det inte. Jag själv vet hur mycket det här administrativen det kan ta, och det tar väldigt mycket tid för att fokusera på det man verkligen, verkligen vill göra. Så gå in på Frilansfinans, gå och teckna upp det på ett gratis konto där, så kan det här vara möjligheten. Och även om det känns tufft nu med corona, du kanske inte vet vad du vill jobba med, du kanske inte vet vad exakt du vill göra, eller så har du en dröm att det här skulle jag vilja fokusera på, det här skulle jag vilja göra. Så gå in på frilansfinans.se så kan det här verkligen vara första steget på resten av ditt liv. Stort, stort tack till Frilansfinans som gör det möjligt att följa sin dröm.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden, with Alexander Perleros.
Nu, mina framgångsvänner, kommer vi få lyssna till ett så sjukt intressant avsnitt med en av Sveriges främsta entreprenörer som är jätteglad att ha fått att podden, nämligen Lars Wingefors. Och han är grundare av Embracer Group som är värd över 25 miljarder. Och bara sen efter vi har spelat in det här avsnittet så köpte de upp, gjorde ett tillförvärv på 5 miljarder. Och de har över 3700 anställda och är verkligen ett av de starkaste bolag inom den här sektorn de är inne i, och det är spel. Lars Wingefors, han har gjort en jättehäftig entreprenörsresa. Som 13-åring så började han med att köpa serietidningar på loppisar och sen sålde han dem vidare via postorder. Och han har en väldigt så här ödmjuk approach till hela hans resa. Han säger själv att han inte är speciellt smart eller inte har varit speciellt smart, och han hade inte de absolut bästa betygen, och han kände sig inte så här speciellt intelligent. Han var en raggare med väldigt starka drömmar. Och de här drömmar, passionen har gjort att han verkligen lyckas otroligt bra. Och jag kommer hoppa in på det här så att vi lyssnar, så att vi får med oss, jag och ni som lyssnar, vi får med de verktygen, de nycklarna som verkligen har gjort att han lyckas så bra som han har gjort. Så att nu hoppar vi in med det, med ingen mindre än Lars Wingefors.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Lars Wingefors.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här.
Ja, tack.
Jag kände ju det redan. Vi pratade om det precis innan vi startade igång, att du har haft en sån roll som jag själv har hatat. Eller hatar.
På vilket sätt?
Nej, men du var ju raggare när du var yngre.
Ja, eller hur?
Och det var ju de här raggabilarna som åker runt. Ibland är det ju, de åker runt mitt i veckorna. Och sen så har de högsta volym på de här högtalarna här på de här bilarna. Men jag får ju panik. Jag ställer mig i fönstret och tokar och väcker mig 3 på natten.
Nej, vad fan, låter dem lite kul. Nej, men seriöst så... finns väl kanske en poäng i det, men nej, men jag kan känna en förkärlek till gamla amerikanska bilar och musik. Sen kanske inte åker runt själv på helgerna och med högtalare på taket längre.
Det känns ändå att du skulle kunna gjort det.
Ja.
Alltså nej, lite jag... åka till Östermalm, Östermalms äcklarna som är här. Nu får de fan ta och lyssna på lite bra ragga musik på natten här.
Ja, herregud. Nej, man har gjort mycket dumt i sitt liv, men... Nej, men någon fest per år kan det bli. Det brukar bli Fryktalsdansen. Och...
Vad heter dansen?
Fryktalsdansen i Sunne, Kolsnäs. Slutet av juli varje år. Fantastisk, trevlig helg om man gillar lite raggare, dansband, Värmland, lite kultur. Mm. Träffar man gamla vänner och åker lite fin bil.
Och har du varit på de här buggfestivalen också? Är det ingen raggning? Det är ingen
raggare. Nej, jag har väl någon gammal dröm och... Liksom, lära mig dansa på riktigt och åka runt. Man hinner ju aldrig. Det är jävligt kul liksom. Ja. Ta sin stänkare och dansa lite, det är roligt.
Ja, men det är superhärligt alltså. Ja, men du kommer ifrån, du är ju trakterna där också som vi har varit mycket i, Karlstad. Jag har ju också en mardrömssituation när jag skulle åka ner en gång. Jag var rätt stressad till att hälsa på Ida i Åmål. Då åkte jag förbi... Jag tror det var Grums.
Grums,
var.
Mm.
Ja. Då kom jag in där på någon bensinmack och skulle tanka snabbt. Så var det två stycken som stod där. Och jag bara, ja. De bara, ja. Eller hur pratar man nu från värmen? Jag är så jävla dålig på dialekter. Alltså. Ja, hur är det här?
Nej. Nej. Nej, jag ska inte försöka heller.
Men hur pratar man från värmen? Hur pratar man Karls? Eller du är ju...
Nej, jag ska inte ens försöka. Nej, det finns väldigt många värmländska dialekter. Det är som olika språk. Det finns väl ett 20-tal i Värmland. Ja. Styrs och Grums är annorlunda mot Sunne eller Exärad eller Karlstad.
Ja. Nej, men de sa i alla fall, jag kom in i de här, ja. Vilken bil var det? Det är så dåligt. Jag bara, även den där bilen. Men ja. Eller ja, vad fan. Nej, det här blir så konstigt faktiskt. Men hur som helst, jag stod där. Och de bara, det tog så lång tid, de pratade så himla sakta och de tog det så himla lugnt och jag var så himla stressad.
Varför ska man stressa för?
Men hur ser en dag ut för dig nu?
Startade halv fem i morse, gick på Stockholms Expressen, sitter man två timmar och käkar ett frukost, mejlar. Sen börjar man halv nio här i Stockholm, kör man hela dag, sen brukar man åka hem till familjen på kvällen och kunna lägga barnen. Det är den ultimata dagen, men oftast är det tyvärr att man får ut och resa i, eller stanna över natten eller ut och resa i Europa då. Men ja, det är väldigt blandat kompott mina dagar numera.
Vad är roligast då, tycker du?
Jag älskar att göra affärer. Det är roligast att träffa nya, riktigt, riktigt duktiga entreprenörer och sen få lite feeling med dem, lära känna dem och sen få dem att bli en del av våran familj så att säga i Embracer som det numera heter. Det gillar jag. Det är liksom det som får mig att verkligen vara superfokuserad och engagerad varje dag på jobbet.
Är det några så här förvärv som, och några sådana här situationer som du har tyckt varit så här extra roliga?
Det är klart. Historien med när vi köpte Koch Media som blev våran andra koncern för 2 år sedan. Den är ju speciell liksom. Där det var en gammal ägare som hade byggt upp sitt företag, började på 70-talet i Alperna och började liksom spela musik och sen började han sälja vinylskivor och sen byggde han ett av Tysklands största musikbolag som såldes till Universal och sen fick han en ung kille som heter Clemens som startade en multimediaavdelning som hette på den tiden. Som då blev Koch Media som en ett av Europas större spelbolag och distributörer. Clemens som fortfarande var grundare och han är fortfarande vd då. Och han, när man fanns, ville liksom känna att han ville hitta en ny ägare till hela gruppen som tog hand om bolaget och som kan liksom förvalta det in i framtiden och som förstod branschen. Och nej, men för att göra en väldigt lång historia kort så åkte vi verkligen ner till hans villa där i Innsbruck och satt oss på morgonkvisten och då hade vi gjort hemläxan och sen tog vi en sån här whiteboard med ett papper och sen skrev jag vad jag tyckte det var värt. Det var ungefär de pengarna jag hade på fickan eller balansräkningen. Och jag trodde att det här kommer aldrig gå liksom. Men jag satte mig ner igen och sen tog han pennan igen och gick fram till tavlan och sen ändrade han, inte första siffran men den sista siffran i typ mitt eller vårt bud. Och sen bara, shit, det här är för bra för att vara sant. Vad gör jag nu? Ska jag liksom sträcka fram handen direkt eller ska jag vänta? Och sen efter, jag väntar 2 minuter och sen bara, okej. Okay. Fram med handen. Och sen höll vi det här handslaget då i typ 2 månader i den här processen då. För man fick ju lägga uppåt 20 miljoner i advokater och revisorer som går igenom räkenskaperna för att göra en affär när man är noterad. Men själva just där och då med handslaget, det blev en väldigt speciell stämning. Och han hade inga advisors, det var liksom, det var han. Han tog beslut där och då. Vi får tillägga att han har gjort sina pengar på annat och han är en väldigt stor fastighetsägare i Mellaneuropa och så. Så att det var inte så att han behövde krama ur sista kronan liksom.
Nu köpte du för 1,2 miljarder va?
Mm.
Och jag läste också att marknaden tyckte att du betalade 3 miljarder för lite.
Jag tycker, jag försöker alltid säga reasonable price liksom. Vad jag tycker är ett förnuftigt pris. Det var ungefär deras egna kapital och sen var det lite de pengarna. Vi hade tagit in 600 miljoner innan via våra ägare. Så det var ungefär de likvida medlen vi också hade. Så att de hade betalt lite mer så hade processen blivit mycket knöligare med resa pengar och så vidare.
Vilket häftigt momentum det måste ha varit där när man också... Alltså det där är ju närvaro, det där är ju levande. Ja. När jag har gjort någonting på tavla, du har ingen aning om man kommer skratta åt det och be er åka hem.
Nej.
Eller om... Och sen gick han upp till tavlan och ändrade en siffra. Och du bara, vilken siffra ska han ändra med här?
Nej, men jag försökte tavltrycket några gånger sen efter. Det har aldrig lyckats lika bra som gjorde då, men... Ja, men just när man samlar, gör en affär i ett rum och man har alla stakeholders. Jag gillar att göra affär med folk som kan ta beslut. Jag har så sjukt svårt när folk sitter och inte kan ta beslut. Jag vill ha någon som kan ta beslut på andra sidan bordet. Då kan man göra affärer.
Men vad är det som gör att du har blivit så himla vass på det då?
Jag vet inte om jag är vass. Det är väldigt mycket sunt förnuft bara. Man får göra hemläxan. Man får bestämma sig vad man tycker någonting är värt. Sen är det ju bara en prislapp upp till den nivån. Sen måste man ju kunna lära sig gå därifrån också. Om det blir för dyrt och sådär va. Så det är mycket, jag ska inte kalla det psykologi men...
Ja men det är ju, det är schackspel.
Ja men det är lite schackspel.
Vad är det som säger också, vad är det som säger i början när du kommer in på mötet? Kan ju påverka om ni kommer, när du väl kommer till kritan.
Nej, för mig är ju inget spel. Jag berättar min, när han berättar sin historia från Alperna och han har byggt upp det där imperiet. Jag berättade min historia, han pratade väl 1,5 timme, jag kanske pratade 1/2 timme och sen gjorde vi den här tavelgrejen. Sen var det klart och sen käkade vi lunch och sen åkte vi hem typ.
Men har du några andra saker som du gör i såna här förhandlingar, att du visualiserar innan, är det något du alltid, du är ju säkert mycket på automatik, men om du skulle analysera dig själv, om du hade satt en kamera på dig själv, vad är det du alltid gör? Är du alltid, brukar du vara väldigt trevlig i början eller är det hårt?
Nej, men för
eller
mig är det inget spel liksom. Jag försöker bara vara rakt igenom ärlig. Sen bara det här, så här resonerar jag, så här tycker jag och så här tycker jag det här är värt. Det är liksom bara smack på liksom. Och jag skrev på talen, jag tyckte bolaget var värt det då. Så det var inte så att jag skulle förhandla dit en latten liksom. Men oftast har jag sagt så här, det här är mitt pris, take it or leave it, annars går det över sån. Och sen ibland kan man ju diskutera en affär. Man får ju, det viktigaste i en affär, det är ju att förstå motparten. Det är ju inte vad man själv vill, det är ju vad motparten vill. Att vad är motpartens drivkrafter? Vad är viktigt för honom? Vill han ha cash? Vill han ha aktier? Vill han ha kvar? Vill han sälja? Vill han ha ett bra hem? Det är ju bara att förstå motparten i rummet och lyssna. Ha liksom större öron än mun liksom, så går det ju oftast ganska bra.
Där brukar du göra analysen också med ditt team också hemma och fundera på, okej, vad är jätteviktigt för den här personen?
Ja, men det kommer ju oftast i ett samtal och framförallt i det rummet där och då så kommer ju det. Sen kan man alltid, man gör ju alltid hemläxan finansiellt och man kan analysera av liksom stora team som gör, så man har informationen med sig, men med alltså de som tar beslut, där måste man ju få en personlig connection.
Jag tänkte vi kan väl börja med så här. Vi har lite roliga saker att prata om. Men vi kanske kan... Vi börjar lite grann från början. Du och jag har ju ett till intresse. Det är att jag har ju varit väldigt intresserad av Fantomen som liten.
Jaha, shit.
Inte dock på din nivå.
Nej, men säg inte det.
Nej, men jag har varit intresserad av Fantomen. Jag har läst, jag har prenumererat. Extremt häftigt. Ja. Vad är den här fantasivärlden? Ja. Med allt vad som händer när man slukas in i en bra tidning eller en pocket.
Nej, men jag läste väldigt mycket. Jag försöker läsa fortfarande mycket. Men jag läste mycket när jag var väldigt ung. Och då blir det en blandning av böcker. Men även serietidningar. Och de har växt upp med genom sin pappa som har... Då i och för sig var det Kalanka mer än Fantomen kanske. Men Fantomen blev en trygghet för mig, som du säger. Den svartvita Fantomen, den klassiska 80-tals Fantomen. Fantastiska äventyr. Men sen blev det att man ville samla ihop dem, så att säga. Och det var ju så det startade egentligen. Att gå på loppmarknader eller auktioner och hitta gamla Fantomen eller gamla serietidningar. Men då insåg jag ju snabbt att det fanns ju värden i de här. Eller jag insåg att det var fler som samlade gamla serietidningar. Och när jag började förstå att man kunde göra affärer på det här. Och det triggar ju någonting igen. Och det är väl det som är en drivkraft idag, att kunna köpa någonting till någonting och sen sälja till någonting annat för ett högre värde.
Då hittade du Fantomen. Innan det så sålde du dina första jobb, fröer. Var det en bra fröförsäljare?
Ja, jag tror det var min mor som hittade på att jag sålde fröer. Kanske jag gjorde det, har inte jag minne av, men jag sålde väldigt mycket jultidningar.
Jultidningar var det?
Ja.
Och hur gick det när du sålde jultidningar?
Nej, men det gick bra.
Vad fick du för premier?
Jag tror jag fick de högsta premierna. Alltså Östra Ämtervik, jag växte upp i stort till geografiskt sett. Det är väl några kvadratmil. Slissa, och man cyklar runt där. Och jag hade ju kanske ett eget område i den delen jag bodde. Och sen hade jag ett område med en kompis där vi cyklar runt hela halva eller hela Östra Ämtervik, kändes det som, och sålde de här jultidningarna. Men det var triggande liksom. Det fanns alltid ett nytt hus man kunde besöka liksom. Men det var väldigt många sommarstugor, det var väldigt många liksom som inte köpte, men det var också lärorikt liksom.
Det är en bra skola och man lär sig ju väldigt mycket. Jag sålde ju panda saker också.
Jaha.
Så det var ju lite jultidningar, lite panda saker och man, nej men bara det är jättebra att du har det, för att det är ju så här att komma, att knacka på dörr, man är lite rädd innan vad ska hända och inte. Och sen får man någon som köper. Det är en himla trigger. Och man blir så himla glad. Det där kan ju vara också grunden till den drivkraft som du har. Att om inte du hade gjort de där sakerna, så kanske inte du hade gjort de sakerna som du har idag. För att du har knackat på hundratals, tusentals olika dörrar.
Eller hur? Och så man räknade. Det var ett ansvar liksom. För när man sålde en jultidning, ska man också leverera den i ett fint skick. Senare i god tid. Man ska ta betalt, man ska rapportera. Och mitt minne är att det fick man ju göra själv liksom. Det satt inte min mamma och gjorde liksom. Så att det gav ju också en ekonomisk insikt väldigt tidigt. En stor vurm för jultidningar.
Verkligen. Och sen efter det så, då började det här. Som 13-åring startade du ditt första bolag, kan man säga.
Nej, men det blir ju så här med Fantomen och... Ute i garderoben hemifrån så startade jag LV Comics, som gav ut min första katalog som jag tryckte på min fars jobb här i Stockholm. Och skickade till samlare. Och sen köpte upp ett kundregister av någon annan större bolag som höll på med det här, ett par tusen namn. Och så kunde jag få ut den här katalogen i en stor upplaga. Och då insåg jag att största saken att sälja i gamla serietidningen var ju inköp var det viktiga. Så det blev väldigt mycket inköp. Så man blev ju som en svamphund liksom, när man gick igenom antikvariat och loppmarknader och auktioner liksom, kunde hitta rätt saker till rätt pris. Och sen kunna få ut dem i den här katalogen då, där man prissatte dem och värderade dem och skrev och sådär. Det var sjukt lärorikt under högstadiet.
Så du åkte runt på olika loppisar och köpte upp typ,
ja, men typ
allting?
Min morfar skildade sig många år sedan jag var liten, så han bodde här i Stockholm. Så jag åkte hit kanske någon gång i månaden, jag kommer inte ihåg exakt ihåg. Och plöjde liksom Skärholmen, antikvariaten på Söder. Jag hade mina liksom gula sidorna, eller gula tidning heter det. Så jag var liksom inköpsresor och då blev jag hämtad oftast i... Fick min kompanjon på den tiden hämta mig i minibuss oftast, kom ihåg. Ganska ofta. Så han har liksom fyllt en bil under helgen. Och sen hem till Värmland och sen prissätta och katalogisera det där.
Hur prissatte ni då? Var det då framförallt
men det fanns ju en serietidningskatalog, seriekatalogen, som då prissatte alla. Den läste jag som bibeln, så jag kunde ju alla serietidningar ges ut i Sverige och vad de var värda. Och sen märkte man ju, och efterfrågan också från kunderna, så kunde man lite kanske ha en egen prisbild. Men från början så höll jag den katalogprisbilden ganska slaviskt. Men utefter man fick fler kunder så stämde inte den riktigt. Och insåg man att vissa saker var värda mycket mer beroende på serieparaden eller någonting var hett, va? På den tiden, början 90-talet. Och sen kanske någonting var mindre hett, så att säga. Men det var mycket learning by doing. Jag ska säga den timpengen jag spenderade på att gradera serietidningar och satte i en dator och sen trycka. Ja, det var låg alltså. Jag tror vi omsatte som mest men typ 300 000 kanske när jag gick i nian. Jag skaffade mig en kompanjon tidigt som drev en. Jag körde igång från början och sen blev jag stammis på en serie antikvariat i Karlstad. Han och jag blev kompanjoner i här efter något år. Så han hade ju bil och körkort och logistik liksom. Men det var grymt lärorikt. Och då i nian, när jag gick i Sunne, så kände jag att jag vill testa nya saker. Testa att sälja t-shirts, muck. När man gick ut nian sålde man mucktröjor, vinylskivor, bioaffischer. Men sen hade min kompanjon en hylla med gamla Nintendo 8-bit-spel som han sålde till sina kunder i den här källaren.
Fantastiskt, 8-bitar. Så jag måste bara fråga dig innan. Om du ska säga tre bästa spelen på 8-bitars.
Ja, men gud. Shit. Alltså, jag var helt torsk på Metroid.
Metroid, jag med.
Shit, den musiken Metroid. Alltså.
Älskar Metroid. Och sen också, där fanns det dock ett speciellt så här hack, typ. Att man kunde gå in på lösenordsgrejen och sen slog man bara alla olika koder.
Va?
Alltså, jag tryckte bara på alla olika knappar. Ja. Rätt var det så bara... Och sen så bara, så kom jag där med något så här, kunde hoppa 7 meter och så här. Det fanns ju så här password.
Ja,
förr i tiden så kunde man inte, då fanns det ingen sparfunktion. Nej. Då var det ju så här att,
password,
ja. Att man fick ett password när man har nått en viss del. Så skriver man ner det där passwordet, små bokstäver, stora bokstäver, skitjobbigt om man missar också. Litet i, stort i, så bara, det funkar inte. Så, här. Så var det typ 20 olika, en så här kod på typ 20 rader. Men då var jag bara inne och tryck på allting. Och sen rätt för det så bara, puff, efter typ 5 minuter så kom jag in.
Shit.
Det var så mycket koder.
Ja. Ja, visst, men bytte koder med varandra. Nej, men Metroid var liksom bara ett och två på min lista. Så, nej, men så spelade man mycket så Punch-Out och Ice Climber och Mario.
Ice Climber också.
Ice Climber var grymt, det är ju kul.
Nej, mycket bra spel.
Ja, sjukt mycket bra att spela alltså. Och även 16-bit. Vi kan prata tv-spel en timme här.
Men det kan vi bara säga, fortsätt. Där tycker jag kan vara lite tråkigt idag faktiskt. Om man kollar på, nu pratar jag kontra PlayStation då. Att många av de där spelen kunde man verkligen sitta i. Och det skulle jag fortfarande kunna sitta i. Mm. Men på något sätt har man gjort allt så himla komplicerat. I många fall.
Mm.
Och ibland kan man bara sakna det här enkla. Ja. Bara så här, en knapp upp, ner.
Ja.
Och bara, och sen gå. Och sen är det ju dock hastighet. Det går ju snabbt allting. Ja. Och det är ju sån precision på allt som är så här. Men ibland kan man sakna det lite grann.
Ja, verkligen. Men jag tror att det finns en grej att nostalgin är bättre än verkligheten. Så det har visat sig ganska ofta att det är svårt att liksom återskapa den typen av upplevelse idag. För att den moderna konsumenten uppskattar inte det.
Ja, så är det. Det är säkert. Så är det säkert. Ja. Ja, men då i alla fall började du hålla på med...
Ja, men förlåt. Nej, men jag började med dataspel då. Så att drog på tågluff efter nian, mellan nian och ettan. Jag satt in en annons på data, eller Nintendo 8-bit-spelen och sen blev totalt nering då. Hade ett telefonnummer och kunde ringa och sen eller skicka in talonger. Då insåg jag att marknaden för tv-spel är så sjukt mycket större än serietidningar. Så jag sålde alla serietidningar i en hel lastbil var det. Till en kille i Borås. Jag tror jag fick 70 000 för varulagret. Och sen dess har det varit tv-spel i olika former.
Du gjorde ni samma typ av grej fast med tv-spelen? Ni märkte att tv-spel gick bra, att det var en stor efterfrågan på att ni satte in det i kataloger också?
Ja, men, begagnade spel. Ja, men typ. Det var här innan internet. Vi pratade ju här, 1993. Så att det var som börslister vi drev. Nordic Games hette vi då. Och det var som börslister, köp- och säljpriser. De här kom ut varje månad. Så kunde folk skicka in spelen och få cash, eller kunde de byta då. Sen försökte man skapa någon typ av balans i det där. Jag kommer ihåg att vi hade vår första likviditetskris julen 93. vi betalar för mycket. Bara folk väljer in sådana här gröna Sverigepaket liksom. Och då löste jag det med att skicka tillbaka dem.
Vadå för någonting? Sverigepaket? Vad var det?
Nej, men Sverigepaket var ju sådana här stor paket man kunde köpa på posten. Kostade 35 kronor. Och folk skickade in fulla sådana paket med gamla 8-bit-spel till mig. Till oss då. Och ville sälja dem där. Men vi fick in mer än vad efterfrågan på att sälja. Vi betalade för mycket. Det jag vill komma till var att de här börslisterna varje månad. Så vi hade ju alla spel som ges ut i Sverige. Hade vi köp- och säljpris. Och då gäller det att balansera de här priserna. Mm. Så det var ju som en börslista. Och betalade man för mycket fick man in för mycket. Betalade man för lite fick man inte in några, så sålde man för mycket. Va? Så att det gäller att ha en balans i den där. På alla titlar också. Så det var första likviditetskrisen i julen 93.
Så då skickade du tillbaka dem bara?
Ja, jag kommer ihåg det. Det kanske var några dagar bara. Men man fick lite panik bara.
Ja. Men där lärde du en häftig grej. Det är att inpriset och utpriset behöver inte ha en koppling.
Nej, men så är det ju. Det blir ju en ytterligare en lärdom några år senare. Så vi började med import och sen kom generalagenterna in. De ringde mig, varför köper du inte av mig? Det är vi som har med spelen i Sverige. Ja, men det gör jag gärna, men sätt samma pris då. Sen började jag handla med spel. Jag började trada spel i Europa till andra aktörer. Och då kunde man komma över stora partier. Då var också insikten att man kunde köpa saker väldigt billigt. Och att man inte kopplar försäljningspriset till inpriset gjorde att man kunde öka marginalen väldigt mycket. Jag är fortfarande otroligt stolt över som grossist 2009 så ja men typ jag omsatte 280 miljoner men tjänade 90 miljoner tror jag innan skatt. Inte för beloppen men som grossist så är det liksom, har man maximerat marginalen och ändå hade vi nöjda och glada kunder som sålde väldigt mycket spel. Men det var den här principen att inpriset har inte så mycket med utpriset att göra.
Och det där är ju verkligen regeln att det nästan alltid brukar vara så.
Ja, att, men exakt. Det är många grossister som har ett fast påslag.
Ja, och också om man startar en ny affärsidé att man ska köpa in, nej men vi säger att man ska köpa in t-shirt där. Mm. Och sen kollar man, nej men den här t-shirten kostar det här att köpa. Bra, men eller den här schampoflaskan kostar 30 kronor att köpa. Men då säljer vi den ut för liksom 55 kronor. Mm. Och sen så lägger på sin 30% marginal på allting. Men det skulle lika gärna kunna säljas för 500 kronor. Men man har på något sätt fel i tankesätt där.
Ja, eller hur?
Och sen gör det att man inte kanske kan överleva sin business.
Nej.
För att det blir ofta mer kostnader än saker man tror. Men man vill inte, man tänker så här, ah, men det här borde jag tjäna på det här. Fast det kan vara något helt.
Det, alltså inpris, utpris är en sak. Sen är det ju också att förstå marknaden. Att det är väldigt många aktörer som dumpar sakerna för hårt. Bara drar ner pris för hårt, men sen finns inte marknaden. Det är bättre att man vågar lagerhålla det kanske lite längre och maximerar så att säga vinsten över en längre period. Om man pratar om varulager så att säga. Men det kommer an även idag när vi gör affärer liksom på digital prissättning på dataspel exempel. Hur prissätter man det och hur jobbar man med discounts, liksom, rabatter och...
Mm. Och sen då när du var första året i gymnasiet, då omsatte ni typ 5 miljoner.
Mm. Men vi gick ju från 300 000 då till 5 miljoner när vi började.
Det är helt sjukt. Alltså att om någon, jag tänker på dig själv, om jag hade haft någon i min skola som jag vet att sen, nej men i ettan som omsatte 5 millar, det är häftigt.
Ja, vet inte. Ja, nej men det bara blir naturligt. På den tiden fanns inte entreprenörskap kanske på samma sätt. Jag blev ändå lite uppmärksammad och sådär. Med serietidningarna när jag var 13 sådär, så att jag var lite van den grejen, men jag var så sjukt fokuserad bara på att bygga en affär, bygga en låda, bygga en vinst liksom. Man vill ju hela tiden vidare såhär. Första året 5 och sen blir det 10 och sen bara, ja men folk vill ju egentligen ha de sista spelen, helst de spel som inte har kommit ut. Då började med import istället, åkte till England och USA, fick importen och så omsatte vi 47 istället.
Alltså i gymnasiet?
Ja, men typ 47. Ja, men det blev typ, jag har ju ett år kvar på gymnasiet, så att, ja, men typ mellan 2 och 3 år.
Jag tänkte ta igen det snart.
Ja, eller jag tänkte faktiskt börja.
Ja. Ja, så då omsatte ni typ där någonstans 47 miljoner.
Mm. Ja, men det, då drog det iväg när man började med import.
Till 100, liksom. Var det 150 sen? Eller?
Ja, men exakt. Men då började generalagenterna ringa så här, ja, men shit, nu är ni störst på postorder i Sverige. Men varför köper du inte spelen av mig liksom, tyckte generalagenten. Ja, men det kan jag gärna göra som sagt. Men då får ni samma pris som jag får i London eller i USA. okej, okay, ungefär. Och då kan jag, då insåg jag så här, shit, nu har jag bra inpris. Nu kan jag bara trada tillbaka med spelen till England eller till några andra länder i världen. Då stack ju omsättningen ytterligare iväg då, från 50 till 150.
Men hur många var ni då i bolaget? Var det typ du och dina polare som körde det?
Nej, men det var jag. Och sen var det min kompanjon. Vi fick vår första anställda, Perra. Han började 95 då. Det var mellan 200 och 300 på gymnasiet. Han svarade telefon när jag gick i skolan. Han passionerade sig för övrigt här om året. Så att han var den första anställda. Nej, men då kan det ha varit liksom typ 10 pers kanske.
Omsätter 150 miljoner. Det är ändå bra och du är i skolan. Det är kanon.
Ja, men då hade jag slutat skolan då. Men det året jag omsätter 50 slutade jag i skolan.
Ja, ja, och vad var steget efter det här?
Steget efter... Nej, men
sen, efter 150, vad gjorde du då?
Ja, nej, men då försökte vi bygga ut. Vi började bygga egna butiker, butikskedja. Så hade vi 7 butiker, men där fanns det konkurrens. Fanns det andra som heter GameStop och Game. Vi började med e-handel tidigt. Det var väldigt stora problem, men där kom det in andra aktörer också, typ som Webbhallen. Vi levererade spelen till dem men, i början, men de var ju ännu duktigare på just e-handel och driva liksom. Men vi har ju, jag tror vi försökte göra lite för mycket saker. Och banken, lönsamheten gick ner, vi tjänade fortfarande pengar, men banken tyckte till mig så här, men Lars, det är nog dags att du tar in en riskkapitalist. Ta in ett externt kapital. Så att tillsammans med en kille som banken hade råd med, var med i styrelsen. Vi gjorde en resa 99 och försökte hitta då riskkapitalister. Men alla var bara intresserade av e-handel. Grossistverksamhet, butiker, vad är det liksom? Det var jävligt segt att hitta riskkapitalister i Sverige då. Men sen bara kom en kille in från kundtjänst någon dag, så här, Lars har fått en mejl för några månader sen, det är från några killar i England, gameplay.com PLC, de vill typ köpa bolaget. Bara, ja, men det kunde ha sagt lite tidigare kanske. Så att 3 veckor senare hade jag sålt bolaget.
Wow.
Vi hade ju lite likviditetsutmaningar då, julen 99, det var lite så här shaky, så det kom ju in i god, jäkligt rätt tid liksom. Och jag kommer ihåg dem, vi fick en bud bara, ja, vi bjuder typ 8 miljoner pund. Och jag ägde ju halva bolaget och sen min kompion halva. Shit, sen inte bara, gud vad pengar liksom. Då insåg jag ju inte att de aktierna vi skulle få betalt med var ju, blev ju sen utan värde. Men det var ju ändå sjukt lärorikt.
8 miljoner pund?
Ja, då var jag 22, jag skulle just fylla 23
då. Då måste det ha varit närmare, vad stod punden i då? 10?
Ja, men typ 10 spänn liksom.
Typ 8, på den tiden typ 8,
så jag kände, ja, men jag fick typ 40 miljoner kände jag själv då. Men sen skulle jag ju driva, jag fortsatte ju som vd och skulle driva verksamheten för dem i Norden då. Vi bytte namn och ja, det var en historia i sig att driva ett dotcom-bolag. Det var otroligt lärorikt för att säga.
Men hur kände du då? Om du drar tillbaka nu som 22-23-åring, ja. Du måste ju känna så här, hell fucking Luleå. Alltså wow.
Jag kommer ihåg att jag stod på ett hotellrum i Cannes faktiskt. När jag fick det samtalet, bara shit, jag kommer inte exakt vad jag gjorde den kvällen, men antagligen tog jag väl ett glas bubbel kanske. Men jag var där på någon spelmässa. Men nej, men då spårade ju livet lite. Jag kommer inte ihåg om jag var singel eller inte, men jag, det var lite high life som blev efter den dealen då.
Ja, för du fick ändå loss ett gäng pengar. VD var ju snäll och lät dig i alla fall få loss en 5 miljoner eller
något. Ja, men exakt. Så 5 miljoner fick jag loss liksom. Och sen skulle man ju skatta på det, men det tänkte man inte så mycket på i början kanske.
Nej, och du köpte en Ferrari?
Ja, exakt. Köpte en Ferrari. Nej, men du vet att...
Jag älskar att få säga så här nu då. Nu sa jag så här, jag sa ju du köpte en Ferrari. Mm. Och då ser jag nu, Lars, dina ögon. Kolla vänster, höger på bordet, vänster, höger. Och då ser man så här, nu går det en film igång. Med lite gamla minnen. Som du funderar på, vilka av de här gamla minnena, vad vi gjorde. Ska jag berätta och ska jag inte berätta?
Nej, eller hur? Nej, men jag har gjort mycket kul och mycket dumheter i mitt liv liksom.
Ja, men nu är det är ju snart typ 20 år sedan.
Ja, men det är 20
bjud
år sedan.
Lite.
Ja,
bjud lite. Ni hade champagne, ni åkte in och...
Men hur? Nej, men Nej, men så blev det väl att... Nej, men den där Ferrari, jag tog inte jobbet i morgonen. Och så lyckades krascha den liksom i räcket där. Det är fortfarande snett i det räcket. Jag åker förbi på morgonen ibland, 20 år senare. Ja, och så jäkla pinsamt. Stod där hela morgontrafiken. Och då kände man ju ganska mycket folk. Bara vinka ungefär liksom.
Jäklar.
Ja, herregud.
Var det då du hade en bit av ditt...
Nej, det var en annan historia där. Mm. Nej, den här morgonhistorien, det var bara dumt att köra en bil så sent på året i oktober. Det var blött och det snurrade liksom.
Smällde du hela Ferrarin eller?
Ja, den blev sned, sen gick Ferrari Cup sen. Men nej, men det var på morgonkvisten, typ 8 på morgonen liksom.
Och sen 2004, maj?
Ja, exakt. Nej, men då hade jag köpt tillbaka bolaget och... engelsmännen som köpte mig, och vi tog in riskkapitalister. Vi sålde av konsumentdelarna och fokuserade på distribution.
För det sattes i konkurs då?
Så exakt, att de... och då sattes det i maj 2004, sattes svenska bolaget i konkurs och danska. Och nej, men jag hade sagt upp mig som vd, då hade jag sålt bolaget majoriteten till riskkapitalister, och de var trötta på mig och jag var lite trötta på dem. Och sen skulle de sätta in mer pengar, vågade de inte, så satt jag kvar i styrelsen. Och då gick jag upp till tingsrätten i princip och satte bolig konkurs i Karlstad liksom.
Så från att du skulle vara en riktigt rik miljonär,
eller hur?
Till att du, framförallt på pappret då, till att du förlorade typ allting. Bodde i en 270 kvadratare, hade en Ferrari, du bara, allt bara vändes.
Yes. Nej, men man blir jävligt, förlåt, väldigt ödmjuk av en sån grej. Men det triggar mig också lite. Ja, men det var väldigt jobbigt såklart. Man skäms, tycker det är jobbiga beslut liksom. Men när man väl har tagit dem och går in i det, så känner man bara en stor så här, nu jäklar liksom. Man får mycket energi av det också. Flytta till en liten tvåa, vänder på kronorna lite, för att göra smarta affärer. Ja, men det skapar en sjuk energi som är svår att förklara liksom. Men det jag tror det är väldigt lärorikt bara att bli liksom försatt i den situationen och gå igenom den. Och sen hela den här konkursgrejen var väldigt, hur det funkar, hur olika, mycket psykologi med vilka anställare som, ja, men hur reagerar människor i en konkurs också. Det har jag haft väldigt mycket nytta av senare i livet, känner jag.
Du bestämde dig för att inte ge upp här?
Nej, men herregud. Men jag hjälpte förvaltaren några månader och sen insåg jag, men shit, istället för att plugga, fick jag aldrig några svar från skolorna. Så ja, men då köpte jag tillbaka allt igen. Då hade jag inte så mycket pengar, men fick jag förskott från en av mina stora internationella kunder och kunde köpa hela varulaget med halva förskottet, så hade jag halva varulaget kvar samma dag jag skulle betala. Så att det var så vi var igång igen liksom. Och sen dess har vi byggt liksom på egen hand.
Men då till den här tiden bara, mådde du extremt dåligt då? Eller hur kändes det på den här tiden? Vad tänkte du? Sökte in till massa skolor, Handels bland annat och lite olika andra.
Ja, men jag mådde dåligt. Klart jag mådde dåligt tillsammans med just samma konkursen var ju tuff liksom, ta det beslutet. Jag undrar om inte det var jobbigare innan, ska jag vara ärlig. Alltså det var jobbigt när riskkapitalisten var missnöjda, bolaget kämpade sista året. Det var bara, det var svårt liksom. Och sen kom det in en vd då som, ja, men jag drog inte jämt med han liksom. Han förstod inte riktigt dataspel och sådär va. Nej, då var det tufft. Det var nog tuffare innan. Så det blev att rycka i konkurssnöret blev lite en frihetskänsla liksom. För då tog man tillbaks makten lite i sina egna händer igen. Man var ju bakbunden av andra faktorer innan. Och kunde liksom bygga och bestämma vilka man ville ha med och vad man skulle göra på helt egen hand.
Har du lärt dig av den här tiden då? Som du har tagit med dig typ nu?
Nej, men herregud, det är ju bara... Som sagt, konkursgrejen, jag har gjort mina bästa affärer på, eller många av mina bra affärer med andra som har finansiella problem såklart. Numera globalt eller internationellt. Så det, vi har ju lärt oss hela den processen och den lärdomen. Men som människa så lärde man kanske att ha lite mer självförtroende i den kunskap du har själv. Alltså, det är ingen som kan ta ifrån dig den kunskap du har, den erfarenhet du har, oavsett om det är en konkurs. Så jag kunde ju väldigt snabbt använda liksom hela min bild hur jag ville driva en affär för att starta upp så att säga, på nytt igen. Och om man har rätt affärsmodell så går det ju väldigt snabbt att bygga ihop en business igen. Liksom. Det tog ju några månader så var vi ju på, så att säga, hade tjänat ihop några miljoner.
Men var det något du bestämde dig för då? Att okej, okay, men nu är det här jag lärt mig, det här, nu när jag startar igång igen, ska jag bygga på det här sättet eller jag ska inte göra det på det sättet som du tog med dig?
Nej, men då bytte vi affärsidé. Istället för att leverera alla spel till låg marginal så gick vi på ett bolag som heter Game Outlet som tog hand som löste branschens problem egentligen med överlager med en högre marginal och sådär. Det var ju såklart en lärdom. Och sen kostnadsbasen. Vi börjar med en låg kostnadsbas. Sen plockar jag med mig ett gäng helt duktiga människor och sen anställde x antal människor. Och vi byggde det tillsammans. Fick en grym lagandal i det här. Där vi liksom byggde ett kontor uppe liksom i pallställagen i lagret. Kostade ingenting liksom på ett industrihotell eller industrilager. Och bara hade en sån här sjuk försäljningsdriv och inköpsdriv eller försäljningsdriv varje dag. Där vi räknade omsättning, gross margin, budget. Nej, men det skapar en drivkraft liksom. Väldigt speciell sälj, tjäna pengar, kultur på ett sätt i våran bransch då. Och varje månad kände jag att första veckan går ju åt att täcka fasta kostnaderna. Sen är det liksom vinst va? Så tänkte man varje månad. Nej, men det blev lite i det gamla bolaget det blev väldigt trögstyrt med en väldigt stor kostnadskostym. Jag tror på ett klart ledarskap, att det finns en som kan ta beslut. Sen behöver det kanske inte vara det bästa beslutet, men bara att någon som kan ta beslut och gör något liksom. När det liksom blir att ingen tar beslut, det är det sämsta som kan hända.
Och det gick ju skitbra för dig. 2009 var det, vad då omsatte ni runt, var det 200?
Nej, men då, ja, exakt 290 miljoner var toppåret. Det var ju då den fysiska marknaden peakade i Europa. Sen började jag med andra saker, eller försökte med på andra saker i livet. Men första året där, 2004 när vi startade då, så kanske vi omsatte, jag kommer inte ihåg, 70-80 miljoner. Men det finns ingen annan som kommer att leverera lösningar till det i livet. Du måste själv, det är också en lärdom, du måste själv. Ansvaret ligger hos dig. Det är du som har ansvaret att skapa en förändring. Och ska du bygga en affär så är det du som bygger affären. Tillsammans såklart med alla fantastiska medarbetare och sådär. Men den känslan har jag nog haft hela livet, men kanske blir ännu starkare då. Ska det hända något här så får man fan ta tag i det liksom. För det är ingen annan som kommer att leverera en lösning. Andra kan hjälpa till med lösningen. Men det är liksom det ansvaret du har som vd eller som entreprenör. Liksom.
Tror du att den där speglar en del från din barndom? Att du har känt att ska du få någonting så måste du lösa det själv?
Ja, men så var det väl. Min mor hade väl inte så mycket pengar och liksom, vi levde inte så rikt. Liksom. Det var ju en drivkraft. Skulle man ha på nya jeans så fick man väl tjäna ihop dem själv. Liksom. Jag fick något kuvert med en 500-ring av farfar och farmor ibland ungefär. Annars fick man tjäna upp pengarna själv. Sen var min mor fantastisk med att vända och vrida på kronorna. Jag kan inte förstå om hon fick ihop ekonomin med tre pojkar och bor själv. Men skulle man ha någon lyx i tillvaron, då fick man ju skapa den själv. Liksom. Så var det bara. Och jag tror att man kanske blev vuxen väldigt tidigt. Framförallt med skilsmässan och vi flyttade och nya kompisar och landet. Och jag tänker tillbaka så kan man känna igen tankegångarna sen man var 7-8 år gammal. Fortfarande lite.
Mm. Det här fortsätter att gå bra och du börjar expandera verksamheten mer och mer hela tiden. När kände du att det var så här, någon typ av milstolpe då?
Det var 2009 då, när vi gjorde det här rekordåret. Och marknaden pika, lönsamheten pika i det här bolaget. Bara, shit, nu har jag, har suttit på det här, satt på bokstavtalet i det här industrilagret och köpte alla spel, eller mycket av spelen, och sålde och dealade med kedjor och sjukt kul, men jag vill göra något annat. Jag älskar entreprenörskap och så här. Jag har blivit erbjuden att investera i massa andra bolag många gånger med allt. Nej, jag fokuserar på mitt. Jag ska hålla fokusera på tv-spel. Men sen bara, nej, nu ska jag liksom försöka flytta mig från bolaget och hitta andra. Tog promote andra duktiga människor internt som blev inköpare och tog hand om försäljningen och vd. Och sen började investera i andra bolag under några år.
Ja, och då valde du, då kände du så här, nej, men nu är det nog med de här bitarna. Och då lade du fokus. Och sen dess, 2000, börsintroducerade 2016.
Ja. Ja, i november. Nej, men vi drog igång det som idag är Embracer, hette på den tiden Nordic Games och sen THQ Nordic 2011. Så det var under perioden jag höll på att investera i massa startups. Så drog vi igång med 7 anställda och köpte delarna av en annat förlag som gick omkull i Österrike. Satte upp ett nytt bolag, 7 anställda i Wien och liksom successivt byggde upp där. Och sen när jag kände så här, tiden är mogen att vi var tvungna att göra något. Liksom. Antingen skulle vi börja låna pengar, för kassaflödet av verksamheten blev, av de gamla spelen blev mindre än investeringarna för nya spel. Det tar lång tid att göra nya spel och det kostar mycket pengar. Så antingen ta in riskkapitalister eller låna pengar eller tänkte så här börsnotera sig. Och då har jag noterat att Fredrik på Paradox hade lyckats med det i maj.
Fredrik Vest, ja.
Mm. Och då kände jag så här, vad fan, vi kör. Så vi satte, bestämde oss i juni och sen satte vi oss i augusti och sen noterade vi oss i november 16 då. Och det är liksom lite en ny fas kan man säga. Det är ju exakt 3 år sedan kan man säga.
När ni noterade, vilken omsättning och vinst hade ni då? Så hur stora var ni?
Nej men gud, vi omsatte väl ungefär 200 miljoner. Kan man tjäna 40-50 miljoner? Beroende på lite hur man mäter. Om det var historiska siffror eller.
Och nu typ 3 år senare?
Nej men gud, för omsätter vi idag är det ju typ återigen beroende på mäten, men ungefär 5 miljarder med ungefär en miljard i vinst innan avskrivningar på goodwill och immateriella rättigheter som vi förvärvat.
Helt otroligt.
Ja, nej, men det har varit helt otroligt. En otrolig resa. Men det har varit en väldigt god marknad. Alltså spel är ju en fantastisk marknad. Och det var också en av insikterna när man börjat investera i allt från propplösare till gud vet jag, för olika typer av tjänster. Så inser man så här, ja, men jag var nog i den bästa branschen i världen. Jag menar, dataspel är en otroligt bra marknad. Den är global, man kan skapa den, otroligt fina marginaler. Dessutom någonting jag kan, från barnspel i princip. Så varför lämna den liksom? Så lyckas man väl i dataspel och när man framförallt numera då utvecklar egna spel och har egna varumärken så blir marginalerna goda om man lyckas. Och sen är det ju så att allt man gör lyckas ju inte. Men vi släpper många spel som inte heller lyckas på samma sätt som man hoppas på från början. Men vi har väldigt många spel idag så att summa summarum så blir ju ändå siffrorna helt okej.
Okay. Vad behöver man ha för att liksom lyckas? Nu kan jag tänka mig många sitter på andra sidan och kanske säger, ja men det här vore ju häftigt att gå till 2-3 kompisar och så öppnar man sin första spelstudio. Men om man skulle förklara det här jobbet bakom som gör att det inte bara så här helt enkelt med, kan du förklara det bara processen? Man kommer ut med ett spel, vad för kontakter behöver man ha för att kunna få ut det också? För det handlar inte bara om att göra ett bra spel.
Nej.
Distributionen.
Nej, men man måste ju alla alltså, framförallt det handlar om att göra ett bra spel egentligen. Gör man ett bra spel så finns det andra parter som hjälper till med distributionen. Typ som oss, eller man går direkt till Microsoft och Google och så. Det löser man. Men att just att göra ett bra spel, det är ju där liksom tricket är. Förr i tiden handlade det väldigt mycket om kanske marknadsföringen och kanske man kunde sätta på en licens och sådär på en produkt och sen sälja mycket tack vare det. Men idag handlar det väldigt mycket om att skapa ett bra spel och det är därför vi förvärvar många utvecklare och har över 2000 stycken idag som vi sysselsätter. Att det handlar om att skapa content egentligen med de bästa människorna. Och ska ska man vara i en nisch så ska man helst vara bäst i den nischen i världen.
Och hur skulle en sån nisch se ut och hur skulle ett team kunna se ut och hur jobbar man från att man tar fram ritblocket till att det är ute och 1 miljon personer har spelat det?
Nej, men det är ju så sjukt, det är ju en sån process liksom. Men vi äger exempel nischen av tvåhjuls racing, till exempel motocross i världen. Vi äger faktiskt de två studier som finns som gör det i världen. Nej, men de här bolagen har gjort de här spelen i 10-15 år. De känner liksom hela branschen, alla förare har liksom testat olika saker på konsumenterna. Så att det är inte så att de, halleluja, kom på en idé om att göra motocross-spel. De förfinar ju varje år. Det är när man jobbar i den nischen. Sen, det är klart, det finns ju fantastiska exempel på spelbolag som Minecraft exempel, som eller Mojang, som har skapat helt nya saker med tomma händer egentligen. Och det är det som också är fantastiskt med spelbranschen, att har man en idé, kan programmera lite och en jäkla drivkraft och envishet, så kan man ju i teorin skapa en fantastisk produkt på egna själv egentligen.
Ja, Minecraft med Marcus Notch Persson är ju också helt rolig. Har du träffat honom någon gång?
Nej, faktiskt inte.
Nej, inte heller gjort.
Han verkar inte så aktiv längre i spelbranschen tyvärr. Eller inte där jag är i vart fall. Men...
Otrolig historia också.
Mm, fantastisk historia.
Ja, så att, men hur många är det i ett team? Hur många är det som jobbar med typ ett spel? Ska man, om man säger så här...
Nej, men gud. Vi har en ganska bred strategi, så vi skapar mycket olika typer av spel. Så idag jobbar vi på över 80 olika spel med över 2000 personer som programmerar spel. Så man kan ju då säga att det är i snitt 25 personer per produktion vi har. Det är lite förenklade nyckeltal, men ungefär de största produktionerna kan ligga upp till 200 personer, och de minsta ligger med liksom en handfull personer. Så vi har liksom, vi gör väldigt stora spel som kostar flera hundra miljoner och ännu mer till liksom
flera
små
hundra miljoner. Ja, att göra ett spel, det är helt otroligt.
Ja. Det är dyrt att göra stora spel. Men det är en stor marknad.
Ja.
Och man kan, jag menar, vi
är en uppföljare då.
Ja, ofta är det en uppföljare, man kan teorin minska affärsrisken lite genom att bygga upp följare på etablerade varumärken som vi äger. Sen kan man ta ner affärsrisken genom att man säljer av content till förhand till olika parter som vill distribuera contentet och plattformsinnehavare som Microsoft eller Google eller så. Men det är ju den stora risken också, att man skapar spel som inte funkar. Det, jag menar, spel som är dåligt, det säljer inte. Det är bara liksom, då är det svårt liksom.
Vad krävs för att man ska göra konsumenten nöjd?
Ja, men lyssna, ha större öron än mun liksom. Lyssna på konsumenten. Såklart, bygg på din community, finns en fanbase, fråga dem vad de vill ha. Det är ett enkelt trick liksom, som alltid funkar om man frågar konsumenten hur det funkar. Och med digitala hjälpmedel idag så kan man ju verkligen hitta sin fanbase och man kan fråga dem på olika sätt. Men sen handlar det om såklart att ha riktigt duktiga människor som har möjlighet att skapa de här upplevelserna som folk vill ha. Och ge dem friheten, förtroendet. Jag brukar säga att I'm allocating trust and capital. Förtroende och kapital allokerar jag till människor. Det är mitt jobb.
Ja, spännande. Spännande. Vad har du för tips om man skulle starta en spelstudio?
Tips om att starta en spelstudio?
Utöver att lyssna på konsumenten.
Ja.
Alltså vad ser man nu framöver? De som kommer lyckas närmsta 5 åren. Vad kommer man behöva?
Nej, men jag tror att det handlar inte så mycket om genrer. Om du har ett nog bra spel så kan du egentligen göra spel i alla genrer egentligen. Det är klart, vissa genrer är svårare, att göra ett nytt fotbollsspel är ju tufft liksom när FIFA finns, men det går ju att kanske göra street soccer eller någonting annat. Så att ha rätt människor, hitta några riktigt duktiga programmerare, game designers, och sen bygga ett team runt om. Jag tror det är svårt att komma med en affärsidé. Nu ska jag göra ett nytt volleybollspel liksom, och sen jag tror att man måste ha ett team av människor som kan genomföra det hela. Då kan du bygga en fantastisk produkt och du kan få ett förtroende från oss eller från andra aktörer i branschen och få finansiering, du kan få distribution, marknadsföring. Så har du ett team och gör en sjukt bra pitch så kan du få finansieringen klar liksom. Och en del får ju det redan på egentligen PowerPoint-nivå om de har rätt CV eller track record, så att säga.
Och där träffar ni folk hela tiden, kollar av vad som händer på marknaden, vad som görs.
Vi har ju 700 personer som jobbar med att inte utveckla spel i gruppen. Så vi tittar på tusentals, eller långt över 1000 spel varje år. Och sen väljer vi ut då x antal eller en handfull som vi finansierar eller stöttar på olika sätt. Så att det gäller att för oss gäller det såklart att titta på hela marknaden och träffa alla olika aktörer och träffa alla olika typer av utvecklare. Så det är ju en global verksamhet där man scoutar eller business development.
Ja, men hur ser du på framtiden då? Vi tar exempelvis VR, virtual reality.
Ja, men VR har ju varit ett svart hål av misslyckade investeringar för många sista åren. Men nu kan jag se att en del VR-produkter börja fungera även kommersiellt. Jag kan se en del grejer som ligger på topplisterna. Så det börjar finnas en kommersiell marknad att skapa VR-upplevelser om man är riktigt duktig. Vi köpte en studio i Texas för några månader sedan, Gunfire, som gjort ett av de bästa rollspelen för VR till exempel, tillsammans med Facebook eller Oculus Rift. Så vi har mycket VR-utveckling eller folk som har gjort VR-produkter internt. VR som en superbred plattform, så som att 1 miljard går runt med VR-headset, har jag lite svårt att se. Men VR är definitivt etablerat som en nischad plattform, för att säga. Och sen finns det mer, så här, utanför spel finns det ju liksom business och så här. Det är en helt annan sak. Men som spelplattform så tycker jag ändå att det funkar okej numera. Det är ingen jätteaffär liksom. Det är inte där vi lägger all vår kraft. Men det har förändrats sista året, ska jag ändå säga.
Tror att det kommer bli som mer och mer att vi tar när Elvis om 10 år spelar olika typer av datorspel. Kommer han med stor sannolikhet köra VR då?
Inte omöjligt, för att säga. Inte omöjligt. Jag tror om tekniken fortfarande sjunker lite i pris och blir bredare distribution på själva hårdvaran, eller om de lyckas lösa att man slipper den tekniska hårdvaran på något sätt, då kan du frisläppa otroliga mängder konsumenter. Men det är en otrolig upplevelse då, VR.
Det är häftigt. Jag var nere i Malmö precis och var på så här Extreme Zone där. Ja. De har byggt något eget VR-spel med någon studio från Malmö. Där man gick runt då med vapen. Mm. Och sen så sköt man då massa zombies. Mm. Och det var man 3 stycken då, som gick runt där på olika banor och sådär. Det var läskigt alltså. Mm. Det var när någon, så stod en zombie så här 2,5 meter stor och käka på en. Och bara det sprutar blod. Man bara vände sig om. Alltså det läskiga, pulsen sticker upp. Och det var en häftig upplevelse. Men som du säger, man har på sig stora grejer. Det är ju en del kvar, men det var ändå fortfarande så mycket att min puls bara stack iväg och man blir dyngsur efteråt. Och det är en häftig upplevelse.
Men generellt spel. Ja, spel kommer växa. Fortsätta växa. Alla spelar spel. De unga spelar ännu mer spel än någonsin kanske. Spel är en kultur som kommer finnas i alla åldrar snart när liksom vår generation blir gammal. Spel kommer vara ett medium som kommer kunna förändra, som påverkar otroligt många människor. Man kan använda spel som nå ut till stora mängder av människor på olika sätt. Om man vill förmedla ett budskap eller om man vill göra marknadsföring eller om man vill lansera ett varumärke. Så att spelbranschen förändras hela tiden på väldigt många olika nivåer. Sen klart, tekniska plattformar förändras. Nu har Google lanserat sitt streaming. Kommer folk börja sluta köpa tv-spelshårdvaran eller bara streama istället? Hur lång tid kommer det ta? Det finns många frågeställningar som vi inte har svar på ännu då.
Men jag tänkte på den här biten också. Vi pratar en del om spelbranschen nu. Men vi kan ta den. Vad är fokus för er? Vad är ert närmsta fokusen där 2020?
Nej, men oss som bolag, Embracer Group, vi förvärvar bolag, så vi allokerar med kapital till förvärv. Jag lägger mycket av min arbetstid på förvärv. Typ halva min arbetstid går runt till åka runt i Europa, framförallt Europa, och titta på bolag som vill bli en del av gruppen. Utvecklare, förlag. Så det är fokus. Och sen är det klart fokus att styra och leda organisationen. Och att vi har en otrolig mängd fantastiskt spännande produkter som ska komma ut de 12 månaderna. Som det finns en stor förväntan på. Och som börsbolag numera, eller som marknadsnoterat bolag, så finns det klart en kvartalsförväntan att hantera den marknaden. Så det är lite, livet är lite mer inrutat i kvartal än det var tidigare.
Mm. Vad har du för mål själv?
Gud. Ja, men jag vill bygga någonting betydande.
Nu har ni ett värde på, eller det har varit uppe. Jag vet inte exakt. Vad är Embracer Group värt nu? Är det 20...
Ja, men typ 20 miljarder kanske.
20 miljarder.
Ja, nej.
Sen otroliga pengar. Du själv är ju miljardär och god för...
Ja, det jag brukar också säga att det var... Jo, samtidigt har inte jag sålt en aktie sen noteringen. Så att innan så delade vi ut pengar man levde på. Så vi är ju ett tillväxtbolag. Vi återinvesterar våra vinster till för att kunna växa mer organiskt i framtiden. Så alla pengar vi tjänar egentligen stoppar vi in tillbaka för att skapa mer content. Vi är fortfarande en liten aktör. 0,5% ungefär av globala marknaden för spel. Och vi har en stor efterfrågan på att fler entreprenörer, sjukt duktiga entreprenörer, vill bli en del av gruppen. Nu har vi tre större ben i gruppen som tre olika förlag. Och sen styr jag då ägarbolaget här som är noterat i Sverige. Och jag uteträffar entreprenörer som antingen vill bli en del av de här olika benen. Eller potentiella fjärde eller femte ben då. Så det är liksom, det är mitt, det är min drivkraft liksom. Min drivkraft består inte om du ska ha ett börsvärde på X eller Y. Men, nej, men det är att löpande göra bra affärer liksom. Och skapa kassaflöden som man kan återinvestera egentligen.
Men vad har du för andra, om man skippar hela företagsengagemangsbiten. Mm. Vad har du för andra, eller har du några andra mål? Har du några saker som du känner att...
Men personligen, men det är en balans i livet. Man kan gå in på djupare saker, men jobbet är superviktigt. Men för mig handlar det också om att hitta en balans. Det finns så sjukt mycket att göra hela tiden på jobbet, så man måste hitta en balans. Och hitta även den privata balansen med familjen. Jag har en fantastisk familj med tre barn som växer upp. Och sen en fru som tar mycket ansvar hemma och gör ett fantastiskt jobb. Och då det gäller att hitta en balans varje dag i det här. För gör jag inte det, så funkar liksom inte mitt arbetsliv och funkar inte mitt privatliv. Och det här liksom hela tiden är som att spela piano liksom, att nej, men shit, man är två när man dansar liksom. Så är det. Det är väl en, tycker jag, en jäkligt viktig sak liksom. Jag blir ledsen när jag ser kompisar och andra entreprenörer som går isär eller skiljer sig eller skiter sig liksom. Då tycker jag att Då har entreprenörs, om det nu beror på det, har ett väldigt stort pris. Sen kan det ju bero på andra faktorer som jag inte har en aning om. Men, så det är väl att känna en glädje, men också kunna engagera andra och känna en glädje i att gå till jobbet varje dag. Och kunna sprida den till sin familj och sen sprida den till sina kollegor.
Jag vet att du har pratat om LX-värde förut.
Ja, eller LK-värde.
LK-värde var det.
Nej, men när jag och mina kompisar luffar runt i någon bil i början av 2000-talet i Europa, hade vi mycket diskussion om LK-värde. Teorin om att om man kunde nollställa hjärnan och nollställa sitt liv, skulle man då byta till ett högre LK. Och jag hävdar att jag, om man kunde göra det på mig själv till någon som, om man till exempel då kunde bli risbonde i Nordkorea, och han då var lyckligare än vad jag var då, så skulle jag göra det.
Ett lyckovärde kan man säga då.
Ja, men med typ en summering av livet och varför man lever och alla de här faktorerna. Och allt, för allt handlar inte om pengar eller framgång eller flest bilar eller champagneflaskor, va? Det är ju andra värden som styr. Och just LK-värdet var väl en summering av det då. Och då var liksom en del, tyckte jag, man var helt dum i huvudet om man sa det, att man var beredd att bli risbonde. Eller så håller man fast i det, att det är det som är lyckan, summeringen. Och problemet är att det går ju inte i verkligheten, för man har ju bagage med sig i livet, och det är ju det man är, så att säga. Så det går inte att bli, man kan inte nollställa sig.
Nej.
Även om man kanske då hellre skulle bli risbonde i Nordkorea.
Är det några saker, för du har ju verkligen så i mångt och mycket så här allt. Till och med en privatjet. Ja, du har allt som många kolla på så att det här är verkligen framgång, i alla fall en stor del av framgången, att man har alla de här kapitalistiska bitarna. Mm. Stort bolag, jättemycket anställda, gör häftiga grejer, omsätter mycket pengar, börsintroducerar, får pling i klockan. Alltså alla de här, det är mycket så här checklistesaker,
ja, det är ju...
som de flesta människorna inte ens får uppleva en sån under hela sin livstid.
Det är ganska sömnigt om man tittar på den listan faktiskt. För det är ju egentligen inte det som... Nej, kom till poängen Alexander, jag ska inte avbryta dig.
Ja. Nej, men och det är nu vi kommer till den biten då, att när du har gjort mycket av de här sakerna, är det några saker som du själv har haft som mål förut som du tänkte så här, att när jag väl kommer dit så kommer jag kanske känna lycka eller kommer jag känna extrem glädje, och sen när du väl kom dit så bara, oj, det här var inte kanske så häftigt som jag trodde.
Nej, men absolut. Alltså när man var då 20-25 så, eller framförallt 20 kanske, så drömde man om något mer, de här materialistiska grejerna. Åh, men jag vill köpa en jakt eller vill köpa en här sportbilen, och det kommer, men det var ju en drivkraft att göra det. Men när man sen blev, kunde göra det, så var det helt ointressant. Och när jag var 30 så skulle jag vara X eller Y miljoner. Men när man väl är där så känns det så här, nej men vadå, det här var väl ingenting liksom. Så att nej, jag tror att det är resan som är grejen. Det är ju inte, det är ju liksom inte vad man... Men samtidigt, fan, jag kan bli så här, jag kan bli glad fortfarande när jag blir, om jag köper en gammal bil eller en bok eller ett hus, så kan jag känna, ja men det var roligt. Jag kan känna en viss glädje i det. Så jag, tyvärr hinner jag inte köra så mycket, men jag kan känna en viss glädje. Jag köpte en jäkligt schysst raggarbil förra året liksom, en Cadillac.
Var det en 59 eller?
Ja, 59 Biarritz. Ja, men jag var så här sjukt nöjd över det. Det är bara liksom en pryl. Nej, jag vet inte, ska man skämmas över det liksom? Jag menar, ja. Och det skänker väl en liten glädje så här liksom, och det är väl en balans i allting. Så klart man kan bli... Och det, jag tror det handlar mycket om barndomen liksom, man drömde om de här sakerna och sen hade man inte dem, och det är liksom, på något sätt så checkar man av de grejerna lite idag. Man är ju en väldigt mycket produkt av sin barndom. Man går och plockar svamp, eller man åker upp till Sunne och dansar dansband, eller man
köper raggarbil
liksom. Ja, men eller hur?
Mm. Ja, det är ju så. Det som är bara så här, att det blir, kan vara tuffare och tuffare för de där kickarna. Och det är det svåra är.
Mm.
Att man, när jag köpte den bilen som jag har köpt när jag var som absolut gladast, det var ju min första bil. Jag köpte en Saab 9000 när jag var 12, tänkte jag säga. Men jag köpte för 12 000. När jag var typ så här 18. Alltså första bilen. Det var en fantastisk kick. Och så sätter man en högtalare där bak och var lite så här wow.
Mm.
Så att man stod och polerade den där i timmar och allt sånt där. Och så var en gammal bil. Men sen när jag köpte min första sportbil. Det var någon så här Porsche när jag var 22-23 kanske.
Nice.
Då var det ju... Man blir ju självklart super, super glad. Men framförallt när jag köpte den andra...
Mm.
Då var det inte närheten av den första. Och den första var inte närheten av den första bilen.
Nej.
Så att blir det här med serotoninkickarna och vad som är...
Ja.
Nej, det blir svårare och svårare på vissa saker.
Ja.
Sen blir ju mer och mer saker mer och mer problem oftast. Har man 10 bilar som ska försäkras, som ska som ska köras in, som ska besiktigas, som ska rött. Så det är lätt att köpa sig. I Kina har man ju en grej att man ska max äga 5 saker. Och bara för att, alltså så här, 5 typ stora saker för att mycket för att också få det här LK-värdet.
Ja, eller hur?
Så högt som möjligt för att vad är dina funderingar kring det här?
Nej, men jag går och funderar helt ärligt, skulle man må bättre av att bara sälja alla hus och bilar och grejer och sen bara bo i lägret? Ja, alltså så länge jag har min familj och mitt jobb, helt ärligt, så skulle jag skulle klara mig antagligen lika bra eller kanske må ännu bättre av det. För jag har ju det, jag har alldeles för många bilar och grejer. Det är... Men samtidigt, ja. Det ena, det är ibland det är någonting som talar till en liksom, någon fundering som kommer ibland. Men sen när man slänger på musiken i Cadillacen så är det jävligt gött liksom.
Du kommer en annan röst som
säger, det kommer
en
annan.
Inte helt, det är inte helt åt helvete det här heller.
Nej. Men jag inser ju då, sen ska man ju vara en förebild liksom, släpper ut mycket avgaser och allt vad det är liksom. Jag menar, jag var inte först att köpa elbil direkt, jag har inte köpt den fortfarande, så att, jag menar, jag inser det. Men vad tusan.
Men vad tusan. Ja. Du vill köpa den här Teslas nya bil. Vad heter den? Cybertruck,
just det.
Cybertrucken, helt sjukt. Så det är 200 000 bilar på ett dygn.
Eller hur?
Alltså otroligt. På nätet. Man köper en bil på nätet för 500-700 000.
Ja, fan, tanken slog mig faktiskt. Kanske det ska bli en Tesla.
Jag var också nära att köpa den faktiskt. Nu är det också så här ganska billigt att skriva upp. Så det kostar typ 1000 spänn. Mm. Så att det är inte så att man bara langar in 700 direkt. Men jag hade inte mitt kontokort i närheten. För jag tänkte också det skulle vara coolt. Jag sa det till min fru. Vad ska du med en sån där till? Du har ju inte ens någon. Det är alltså en truck. Du har ju en truck. Jag vet inte, men jag tyckte att det var.
Jag tycker det ser lite framtid ut. Lite space it.
Jo, men man åker runt med något som man skulle kunna åka med på Mars.
Ja, eller hur?
Det tyckte jag var lite så här. Såg, ja, men det såg häftigt ut.
Ja.
Det såg häftigt ut. Vad skulle du vilja hålla på med efter? Eller finns det någonting nu om du skulle bli tvungen att lämna allting? Vad skulle du engagera dig då? Eller göra för någonting? Är det något som tycker ska vara kul?
Nej, men jag var väldigt intresserad av liksom politik när jag var yngre. Jag var lite engagerad i ungdomsförbundet och sådär, men så kände jag det var så himla segt liksom. Det tog så sjuk tid att skapa förändringar, en typisk tonårsgrej. Så att därför blir det affärer. Så kanske vore något. Mm. Eller så bara. Jag drömde när jag var lite om sjunkna skepp och du vet, bli marinbiolog eller diplomat liksom. Min stora idol eller min stora är Dag Hammarskjöld, och han såg bild på honom på kontoret. Så här, fantastisk svensk som gjorde skillnad liksom. Eller vad heter han som tog upp Titanic? Nej, men det är så här, för jag, ja, men stötta såna initiativ eller människor, fantastiskt. Men fan, jag är en sketen raggare som säljer dataspel. Det är väl det som jag kommer förbi.
Ja, inte helt fel heller. Bara du inte åker utanför med en någon raggabil med högtalare och väcker folk på natten, så är det ju guld. Då hoppar vi vidare till lite framgångsfrågor. En av de bästa lärdomarna som du någonsin har fått under din resa?
Nej. Jobba hårt liksom. Jag försökt att coacha unga entreprenörer och sådär, men kavla upp ärmarna, underestimera inte tiden det krävs att starta och bygga ett företag. Du måste vara enveten och jobba, bara springa lite snabbare än alla andra liksom. Jobba lite hårdare.
Det är det häftiga, att man behöver inte jobba. Vi säger någon som jobbar, jag kan bara ta till min egen del. När jag jobbade som säljare så jobbade ju inte jag 3 gånger hårdare än alla andra. För det finns inte timmar på dygnet. Nej. Att göra det. Det går inte. Nej. Men jag tjänade minst 3 gånger så mycket än alla andra. Mm. Men jag jobbade kanske 20% hårdare. Mm. När jag var 22-23 tjänade jag kanske 200 000 i månaden. Kanske. Mm. Men de flesta kan tjäna 50, säger vi. Men jag jobbade 20% extra. Kom någon timme tidigare, gick någon timme senare. Exakt. Kom in helger, gjorde några timmar där. Och det räckte, för då blev man lite bättre. Man fick lite mer möten, lite mer avslut. Och sen blev det en hävstång på det.
Ja. Nej, men ligg före dina konkurrenter. Eller om det är konkurrenterna, kollegor eller företag. Det finns ingen plats för en två, så att säga. Eller, det lät ju väldigt hårt liksom. Men om man har en postorderkonkurrent exempel som jag tänkte då. Så man var tvungen att vara etta. Mm. Man kan liksom inte vara dyrare eller ha en sämre service.
Du läser ju en del böcker. Har du någon bok att rekommendera?
Nej, men shit. Gud, jag skulle ha förberett de här frågorna.
Får väl ta det som dyker upp.
Nej, men
alltså jag är så glad ändå att du sa att du köpte framgångsboken.
Ja, men eller hur?
Det trodde jag aldrig.
Nej, men jag kände att jag ville göra research på dig liksom.
Ja.
Så att jag köpte den och läste den. Nej, men jag blev inspirerad av din historia liksom. Jag läste den ganska nyligen, så det kanske antagligen var en av de sista böckerna jag läste, om inte den sista boken.
Ja, kanske sista boken du läste hela
livet. Spotify inifrån köpte jag också.
Eller utifrån, vad heter den? Inifrån. Från några killarna på DJ som har skrivit den. Också bra. Tyvärr hinner man inte läsa mycket böcker numera. Men...
Om du skulle göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade du rekommenderat att göra då?
10 minuter om dagen, det är ju att du strukturerar upp dagen. Du gör en actionlista över dagen när du börjar dagen. Det försöker jag göra. Det hjälper ju att planera en dag, att du får mer mileage av dagen. Du får mer gjort. Det är en ganska enkel grej.
Men är det väldigt så här när du planerar en tid? För du måste ju också ha hur mycket saker som helst. Som, ja. Alltså din arbets... Dag tar ju aldrig slut. Alltså du skulle kunna jobba 24 timmar dygnet och fortfarande ligga back på allting. Så att hur...
Jag har inte knäckt den koden. Jag har ju assistenter och fantastiska människor runt omkring mig. Och det är ju, jag har ju hundratals mejl om dagen och sådär för att hantera. Jag har inte knäckt den koden än. Jag tror att jag kan få mer mileage genom att ännu bättre planering. Jag vet inte om det finns någon duktig människa som bara mer så här... stabsplanerare man kan använda för att få mer mileage ut av sin tid. Men det handlar ju lite om en kombination av strategi och tidsplanering. Alltså, jag tycker jag är relativt effektiv ändå. Jag är ganska duktig på att säga nej numera och sådär, va? Men ibland hamnar man i situationer man kanske inte borde ha varit då. Ändå.
Möteskulturen. Är det någonting där? Du måste ju bli inkallad på hur mycket möten som helst konstant som du måste tacka nej till.
Nej, men jag försöker alltså inte ha möten på så sätt så mycket.
Mm.
Så att min strategi är att ha så lite möten som möjligt och så lite rapporter som möjligt. Och få andra att ha de mötena såklart och göra de rapporterna. Det är inte där skillnaden ligger. Men det är också en knäckfråga. När vi blir fler och fler anställda så finns det mer behov av kommunikation. Och saker som är självklart för mig är ju såklart inte självklart för alla som jobbar med mig. Så att... Men det är frågor som vi jobbar på.
Är det några andra saker som du har runt omkring dig? Att du, när du kommer in till kontoret varje morgon, går alltid in på ditt rum och tar en kaffe? Eller är det så att du har en lampa utanför där folk vet att de får knacka på och inte? Eller hur funkar det?
Ja, eller hur? Nej, den där lampan finns faktiskt inte. Men annars är det nästan ett sånt kontor från den tiden när man hade lampor. Men det är mycket samtal, det är mycket mejl. Sen försöker jag få tid till att läsa liksom. Det är mycket information som ska läsas. Skriv gärna ut det i analog form på papper liksom, verkligen läser en due diligence rapport eller någon typ av annan rapport som man bör få information om.
Så för att du också är inne med så mycket förvärv nu,
ja.
Och så måste man ha koll på allt runt om för att komma med rätt,
ja.
Argument och diskussioner och så.
Så det är ju sjukt mycket information i. Men det gäller ju liksom förstå var man skapar värdet, komma till nyckelpunkten och framförallt vad jag skapar värdet. Så det är ju säga ja eller nej eller sätta en ballpark och leda människor. Sen måste jag ha andra människor som gör detaljerna. Det gäller att ha rätt team då.
Vad tycker du är en bra ledare att göra? Hur är en bra ledare?
En bra ledare lämnar utrymme för andra att växa och ta ansvar. En bra ledare har väl karman att, eller har väl auran att andra vill jobba för den personen och känner sig inspirerad. En bra ledare hoppas jag är ödmjuk och lyssnande.
Ja, det är någonting som du har pratat med så här, flera gånger har vi kommit tillbaka till det avsnittet. Alltså att en av de bra faktorerna man ska ha är att vara en bra lyssnare.
Ja, men jag tror att det är viktigt att lyssna på andra. Och förstå andra människor. Jag säger inte att jag är en bra ledare. Men jag är definitivt inte en bra chef. Men en hoppas jag kan inspirera andra människor. Så jag är hellre en bra ledare än en bra chef. Det finns fantastiskt duktiga chefer. Jag kan bli helt fascinerad av vilken struktur. Och de älskar att möten och grejer. Det är görbra. Jag älskar att vara anställda. Men det är inte min väg liksom.
Men jättekul att ha med dig. Väldigt intressant historia. Vi skulle kunna prata länge om mycket. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Kan man göra det på något sätt?
Nej, men det är en publik e-mail lars.wingefors@embracer.com. Så får du svara mig eller mina kollegor.
Lars.wingefors@embracer.com. Är det någonting du ser fram emot utöver jobb?
Ja, men herregud, det är att åka på skidresor med familjen nu under vintern. Och sen ska jag träffa massa gamla kollegor faktiskt inom kort här. Med ett par eller kollegor och affärsnätverk, ett par hundra stycken på ett mingel. Det ska bli sjukt kul. Det är alltid kul att återknyta till gamla kontakter någon gång per år.
Härligt, härligt. Jättestort tack att du var med. Hur kändes det?
Bra, du ställde en fråga som inte var beredd på, så det var ju spännande. Får man tänka efter lite.
Ja.
Sen är det ju väldigt mycket man vill säga för att kunna ge en bild, och det är lite svårt kanske att fånga den på ett bra sätt i ett sånt här samtal, men jag hoppas att det ändå blir njutsamt att lyssna på.
Ja, men jag tycker att du är superbra. Det, som jag sa innan, jag tycker att det är en sån otroligt spännande historia har, och jag kan också se de här drivkrafterna att ha sedan barndomen, och du har liksom bara fortsatt med det och bara exploderat konstant hela tiden, och det är en sån otrolig resa ni verkligen har gjort, som jag vet att jag själv och väldigt många imponeras av. Så att, ja.
Tack, jättekul att vara här. Jag var grymt imponerad av din resa också. Du har ju tagit från där jag läste boken har du skett väldigt mycket.
Stort tack. Ja. Kul att du var med.
Tack så mycket.
Framgangspodden with Alexander Polaros.
Och som jag sa i början, jag är så otroligt imponerad av all sjukhuspersonal, att man själv sitter hemma och funderar på, nej men kommer vi gå in i karantän, hur kommer det vara, hur jobbigt kommer allting vara, och att man inte får vistas på gator, man ska stänga ner sig från möten, men några som krigar varje dag, varje natt, det är hela Sveriges sjukvård, och det vill jag verkligen skänka all min kärlek till. Det ni gör är helt helt fantastiskt, och jag skänker all min kärlek, all min kraft, och jag är så imponerad av det ni gör för Sverige, och det är helt övertygad om att lyssnarna är här också. Så att är det så att du jobbar inom det här, slår dig själv på axeln och verkligen känner wow, jag gör verkligen skillnad för Sverige nu, och är det så att du känner någon som jobbar inom det här, credda, de kommer bara bli glada, man blir så extremt glad när man får den här kärleken av andra. Så att jag vill bara tacka er, stort stort tack, och stort stort tack ni andra också som lyssnar. Ha det bäst.